Kylan och snön har intagit Stockholm. Efter den där heta helgen i Avicii Arena så är det nu fullt fokus på NHL som har flyttat tillbaka till Nordamerika. Hoppas ni var med oss i helgen och såg showen mellan Nashville och Pittsburgh. Det var ju en seger var där. Men nu är det alltså fullt fokus mot en hockeyliga som snart har spelat en fjärdedel. Välkomna till Godmorgon NHL två gånger i veckan på Viaplay. Där vi idag har sällskap av Mattias Nordström som precis sitter på samma stol som han satt i måndags. God morgon Mattias.
God morgon.
Hur är läget med dig?
Ja, det är utmärkt. Det var en rolig helg, Avicii. Det är alltid lite speciellt att få se NHL på nära håll. Så att, mer av den varan, ja. Tack.
Hur speciellt är det när du kollar rakt fram och ser dagens gäst?
Ja, det är jättekul att ha Tommy här. Och vi spelar ju inte mycket mot, eller med varandra, men det jag minns väldigt väl när vi spelade med varandra. Det var ju 96 World Cup. Ja. Och det är en sån där turnering jag tänker på fortfarande, därför den var... Det var ju första gången, och första gången för mig. De hade ju haft det här Canada Cup innan, men World Cup, det var något speciellt. Så det är mycket bra minne.
Ja, många minnen har man kring Tommy Söderström med den vita hjälmen. Jag minns det, du backade in i målet alltid, Tommy. Det var en fin karriär du hade. Välkommen till Godmorgon NHL.
Tack så mycket, tack så mycket.
Hur mycket hockey lever du numera, Tommy?
Jag ser nästan aldrig någon hockey. Ibland ser jag lite på tv, men jag ska faktiskt gå nu på tisdag.
Djurgården-Färjestad.
Tjejen, hon är från Värmland, så hon var supernöjd nu när Djurgården gick upp, så att det blir lite... Elitserien som jag kallar det fortfarande. Jag är lite oldfashioned, men jag är så äldre i Stockholm.
Aha, men hon är från Värmland och håller på Djurgården då?
Nej, jag håller på Färjestad
såklart. Ja. Ja, men det blir en härlig drabbning
då. Så på tisdag ska jag gå, men det var nog säkert 5 år sedan jag såg en Djurgårdsmatch live.
Hur mycket NHL följer du då?
Jag följer resultaten. Jag kollar alltid ESPN-appen på morgonen när jag vaknar. Dagens Industri, bla bla bla. Så jag följer resultat, men jag ser typ aldrig några matcher.
Nej. Det gäller att hålla sig uppdaterad.
Ja, så lite hänga med fortfarande.
Ja, och det gör vi ju här också för att ge den här bilden vad som hänt natten till idag. Rasmus Andersson, backen i Calgary. Ett Calgary som har haft jobbigt inledning av säsongen. Men Rasmus, han gör sina mål och han dyker upp på stallen där kanske en back inte alltid är. Och så den här klassiska stare down mål gesten. 5 mål, delad 4 i backarnas skytteliga. Vad tänker du kring Rasmus, Mattias?
Ja, men Rasmus är en jätteduktig spelare. Han behövs i Calgary, men jag tror det här stärker hans aktier kanske, att han blir ändå flyttad. För att det har ju varit rykten redan innan starten av säsongen att han är attraktiv för många lag som vill gå hela vägen i vår.
Ja. Och just sättet Rasmus Andersson, han var ju med i VM också på hemmaplan, fick ju vara lagkapten där. Har du någon bild av Rasmus?
Nej, förutom att han är väldigt duktig liksom powerplay och sådär. Han är bra skridskoåkare och så. Det är väl det jag kan om honom. Jag kan desto mer om hans farsa.
Ja, ställer du med Peter?
Ja, det tror jag i landslaget ett par gånger. Och en jävla skön lirare, så att jag gillade Peter.
Ja, det har gått i arv det där, för Rasmus är ju i stort sett likadan. Det har ju pratats om eventuell trade då, att det skulle bli Vegas kanske.
Ja, Vegas är den kandidaten som framförallt det pratas om. Han skulle passa in i det lagbygget och... Han stärker vid sina aktier. Jag vet att fokus för Rasmus är att göra Calgary så bra som möjligt. Men de har en tuff start på den här säsongen och det är ingenting som riktigt talar för att de varken ska lyfta eller ta sig till ett slutspel.
Nej, stor seger i alla fall natten till idag för Calgary och Rasmus Andersson när man besegrade Buffalo. Det var stora siffror också när Edmonton Oilers var i spel. Man mötte Washington. Det blev Capitals som vann i de mörka dräkterna. Och det som man plockar med i den här matchen, det är ju Edmonton, att de läcker så mycket igen. Och just som ni såg ryggtavlan där på Stuart Skinner, målvakten i Edmonton, han räddade alltså 14 skott, endast 14 skott. Och Edmonton har fortfarande det här bekymret, Tommy, med målvaktspositionen. Vad säger du om det?
Jag pratade faktiskt med Salo här förra veckan, vi pratade lite då nu. Och då pratade han just om Skinner, att han var inte så het, att de skulle behöva en ny målvakt enligt honom.
Ja, och i år efter år, jag menar, det är McDavid skriver nytt 2-årskontrakt, ganska låg lön tar han för att de ska kunna gå hela vägen. Dreisaitl har skrivit nytt avtal. Det måste vara svårt för de där superstjärnorna när det hela tiden ser ut som det gör.
Ja, det är klart, men samtidigt så de har ändå gått i final 2 år på raken, så han kan ju inte ha varit hur dålig som helst i slutspelet, kan man ju tro. Men
den där pressen, hur tror du den är på Skin också? När man vet om det, allt det här liksom, klockan tickar ju för McDavid och Dreisaitl också.
Nej, den är inte rolig såklart. Men jag vet inte hur de är försvarsmässigt, men det vet väl, den är bättre. Så det är inte bara målvakten som måste släppa in bara.
Jag tycker det är lite fel fokus på det här.
Varför då?
Nej, men McDavid nu, han är tvåa i poängligan. kom upp där på 30 poäng i natt. Dreisaitl eller topp 10 här nu i poängligan. Alltså det är ju jättebra. Men och så pratas det om att målvakten, vi behöver en målvakt och de letar med lampa och lykta hela ligan. Vem vi trejdar tills, eller så de kan trejda tills en vinnande målvakt. Men vi såg ju det här målet som Leonard gjorde nu för Washington mot Bouchard. Och jag menar så här, ta en titt på försvarsspelet. Alltså börja i den ändan. Alla lag som har vunnit en Stanley Cup pratar om att de måste ha ett försvarsspel som fungerar. Spetsen vet vi att Edmonton har. Det har de haft i 5 år. Det har aldrig varit frågetecken. Så att jag tycker det som oroar mig med Edmonton, det är hur det ser ut just nu. För att sitter det här laget nu och väntar på att en trade ska göras, och då ska man sätta sig tillbaka och säga, nu har vi en målvakt som stoppar pucken. Jag tycker de lägger för stor vikt vid målvaktsspelet, utan försvarsspelet fungerar inte. Då är det så att ja, han stoppar bara 14 skott. Ja, men börja ha fokus att se till att vårt spel, det ska vara 15 skott per match ska vi släppa mot. Ha det som målsättning. Därför framåt vet ju Edmonton, får vi våra möjligheter, då har vi ju spelare som kan sätta dit pucken. Så att, ja, jag tycker Edmonton just nu, jag vet, är lite orolig för...
Ja, men du blir nästan lite förbannad, Mattias.
Ja, men det här är alltid... Ja, men det blir en sån enkel lösning att hitta en målvakt. Och alla letar efter det här. Precis som Tommy var inne på, de var ju final 2 år i rad. Och då har du haft målvakter som stoppar pucken. Har de målvakterna varit anledningen till att de är i final? Ja, de har varit en bidragande orsak. Men det pratas bara... McDavid, Dreisaitl, och det tror jag är Edmontons stora problem.
Är det något du kommer ihåg från karriären någon gång när det har blivit sådär, liksom att det har blivit alldeles för mycket fokus på just målvakterna, liksom att det är laget kommer åt ett håll, målvakten får vara lite själv, ensam?
Ja, det var väl ganska mycket snack i Tre Kronor när jag och Salo var där, att ja, vi var inte tillräckligt bra, bla bla bla, och vem ska stå och lite sådär. Och sen så, jag spelade både i Philadelphia och Islanders, så vi var inga topplag, så att det blir ofta en del fokus på målvakterna då. Så att jag var ganska van vid det där, men man kan ju inte göra mer än sitt bästa och se var det leder någonstans.
Nej, du pratade ju om Saros, Erik Granqvist tog ju upp det när vi var i Avicii Arena här, att det skulle eventuellt bli en liten trade där från Nashville till Edmonton. Hur skulle det vara?
Ja, det, alltså Nashville har ju en jättetuff säsong. Om den inte vänder inom kort, då tror jag Saros kommer vara en målvakt som kommer finnas tillgänglig på marknaden. Det andra är ju att Edmonton är inte ensam liksom att leta en, säg då, därför jag säger väl Saros, när han spelar bra så är han i alla fall topp 5 i ligan. Han har visat att han kan nå den nivån, och det gör han ju attraktiv, inte bara för Edmonton, men det blir väldigt fokus att det här är Edmontons enda problem just nu, och jag tycker problemen är större än bara målvaktsbiten. Jag tycker en sak är att McDavid inte tog en marknadsmässig lön, tycker jag är fel. Medan många andra säger, ja men det var, han gjorde det för laget. Men jag tycker det sätter laget i en tuff situation när det egentligen säger till general manager, nu har jag givit dig utrymme. Bygg ett lag som kan vinna Stanley Cup. Vi har ju varit final 2 år i rad. Och jag vet inte hur de ska bygga bara för att de har extra löneutrymme. Jag vet inte hur det ska gå till. Jag är inte avundsjuk på det jobbet som GM i Edmonton just nu.
Vi ska bolla mer siffror sen. Jag vet att du är intresserad av det också, Tom, just hur allting fungerar och spekulera kring löner och lönetak och allting. Vi sparar på det lite och går vidare med saker som har hänt borta i ligan. Florida, ni vet ju att de har stora skadebekymmer, regerande mästaren som ju har Tkachuk på skadelistan, Barkov på skadelistan. Nu är det en annan finländare som anslutit dit också. Eto Lostarainen. Och det är ingen skada som är relaterad till det som har hänt på isen, utan han grillar lite. Jag gissar att man gör det ganska ofta borta i Florida, med gasolgrillen ställer till det. Så han är brännskadad nu. Han behöver inte stanna kvar på sjukhuset, men det är en skada på nedre delen av kroppen som gör då att han är week to week. Har du hört den tidigare?
Nej, brännskada har jag aldrig hört, men knivskador har man hört att folk har skurit sig både i den ena och andra sporten. Så att...
Ja.
Men brännskada har jag aldrig hört.
Ja, det var någonting med ljus där för ett tag sedan.
Ja, exakt. Ja, han skar sig väl på någon kniv.
Ja. Och just du med att det är Florida, Mattias, med tanke på att de går rätt svagt. Mm. Och så kommer en sån här grej också.
Ja, men det brukar ju vara så. När lag blir skadedrabbade, då är det en till och en till. Och då, de hade väl hoppats att låt det i alla fall ske på isen. Och man skriver ju in i de här NHL-kontrakten. Det är ju massa att, vi får inte hoppa fallskärm. Vi får inte dyka med tuber eller snor. De har ju massa så här, ingen skidåkning. Så kanske får skriva in att man inte får grilla i framtiden också. Ja, om de ska skydda spelarna.
Ja. Vad var det verkligaste du tänkte på och inte fick göra?
Nej, men jag kommer ihåg, vi hade någon spelare, jag tror Islanders, som vi hade någon break under All-Star break. Han hade väl gjort någonting och sen, han hade så jäkla ont i foten. Men han snörde ju på sig grillarna första passet efter All-Star breaket, men sen så fort han kom ut på isen så då gjorde han illa sig, men han hade gjort illa sig innan, så att ja.
Ja, klassiker. Han kom undan med det.
Han kom undan med det, exakt. Ja. Vi grabbar visste ju om det såklart.
Ja, visst.
Det var ingen annan som visste om det.
Nej.
Men han var nog inte den enda i ligan som har gjort så. Det tror jag inte.
Men hur många direktiv fanns det hemma i Sverige egentligen när man spelade där? Just när det handlade om direktiv, vad man fick göra och inte göra?
Jag kommer inte ihåg något tidigt 90-tal.
Fick du socker i kaffet?
Ja, sådana direktiv. Ja. Det var ju mycket. Det var ju uppe i Mora, men då var det med Leffe Borg. Vi fick inte ha kaffe i omklädningsrummet, utan det var ju te. Och inte te med socker, utan honung. Och det är ju sånt som man, som ung då i alla fall, då var man lite så här, varför? Ja. Men det var ju också tidigt tänkt på det här som det är utvecklat idag. Med hur vi... kost, återhämtning, som är väldigt viktig. Ja. Så att det är ju en annan typ av, vad säger jag, toppstyrning. Med ett gott syfte. Men jag kommer inte ihåg just där som jag hade NHL var inskrivet i kontraktet. Det var ju ett kontraktsbrott. Ja. Om man hamnar på någon bild att du har varit uppe och hoppat fallskärm. Då har du ju brytit mot det kontrakt du har skrivit under. Men något sånt kommer jag inte ihåg från när jag var i då elitserien som ung.
Nej, ja, du måste väl haft en del i Djurgården, gissar jag, Tommy.
Ja, Lasse Falk tog ju bort cola så där på den tiden. Ja. Till mat och sånt. Och sen så, jag fick inte... Jag hade ju Bemerton som målvaktsträning på sommaren. Ja. Vi spelade en del badminton, men när säsongen drog igång då fick man ju inte gå och lira badminton en ledig dag, utan då fick man göra något annat.
Ja,
sen var det ju inte inskrivet att det var förbjudet, men det var ju sagt att spela inte badminton, för hälsena kan
jag inte. Ja, jag tänkte säga här. Det, hälsena där.
Ja, exakt.
Ja, det finns mycket att hålla koll på. Hoppa inte fallskärm om du är NHL-spelare. Alltså, hoppa ut på den stora scenen och in i rampljuset gör han så gärna. William Nylander, och de senaste dagarna så har han varit i blickfånget rejält efter det här mötet med St. Louis. För först det här målet, det var han som inledde målskyttet i fel bur. Man ser det tydligt där, kolla på den volleyn på backen, Tommy.
Det var snygg, ja.
Verkligen. Och som målvakt också, bara man följer med blicken och är inte direkt redo för den där. Nej. Men han skulle göra revansch för Toronto för sig. Kolla på det här målet. Det är ju ett av de snyggaste målen man har sett på väldigt, väldigt länge. Vad säger du om det?
Det var riktigt snyggt. Jag fick faktiskt det skickat av en Bemerton-kompis. Han brukar skicka lite klipp på roliga mål och det där var fantastiskt. Men jag undrar... vad gjorde St. Louis-spelarna i alla tre hörnan strax innan?
Ja, mot Tavares där nere, ja, precis.
Ja, alla tre stod vid honom, så att, det var min fråga när jag såg det här målet.
Ja, men tekniken och det han utför, alltså den skolan, hur hög är den?
När jag såg det här klippet, vad som krävs för att göra det där, om man har skala 1-10, jag ger det där 10, därför det där är på absolut högsta nivå. Det går snabbt till och med när de drar ner tempot i reprisen där, så att... Nej, det där visar ju William vad han besitter för några kvaliteter. De där handledarna, de är mjuka.
Ja. Vad är din bild av William?
Grym som spelare. Grym spelare.
Ja.
Många roliga mål. Mm. Så jag får en del klipp på hans mål av min kompis.
Ja, jag förstår det, för det här också som målvakt. Ja. Alltså, vad hinner man uppfatta, tror du, i det läget?
Han är så pass skicklig så att man kan inte ta alla skott som jag brukar säga. Nu var det ingen skott, men det var ju en dribbling. Men, ja, det är fantastiskt. Det är bara att bocka och buga.
Känner du igen mycket från pappa Mikael?
Ja, han var ju också en riktig snajdare med puck och klubba, så att äpplet faller inte långt från trädet.
Ja, det gör väl inte det, och William Nylander är ju underhållande på isen, men lika underhållande vid sidan av den.
Yeah, we just battled like we have in previous games, and we're able to stick with it all the way to the end.
Some magic there in overtime. How did you see the goal play out?
I mean, just a great play by Mo, and I was gonna maybe shoot it, but then he came out on the lane, so just see what happened.
What do you think about John tying those guys up 1-on-3 there?
Yeah, that was wild. That's dad strength.
What did it mean to you to be able to get that goal, considering you had the bad break with the own goal earlier in the game?
Yeah, I got 2 goals tonight.
Thanks, buddy.
Det är bara rakt av. 2 mål går vidare, vet du. Han är, känns som att han inte är så bekymrad över någonting, William.
Nej, men det ska man inte vara heller. Fan. Sport är sport. Ja. Finns ju värre saker i livet.
Men att spela i Toronto också med den här pressen de har på sig, det går ju rätt dåligt för dem också. Och ändå var den som ska leda laget.
Jo, exakt. Men han har ju gått bra, så att han känner sig nog ganska confident med att han har gjort sitt bidrag till laget. Ja. Sen är det klart, laget vill ju ha poäng, men så länge man själv bidrar så är det lite lättare än om man hade haft 5 poäng efter de här omgångarna.
Definitivt.
Så resonerar jag i alla fall.
Ja.
Nej, att han tänker.
Ja. Ja, och sen så tror jag att han är så van med den här marknaden och de här frågorna, så att om du inte kan hantera press på det där sättet i en stad som Toronto, så då äter det upp det om du funderar på varje sak. Utan han hade nog bestämt sig innan den här intervjun att jag kommer nog få frågan om självmålet, och hade bestämt sig att här får ni ett svar. Jag gjorde 2 mål idag, och så går han bara vidare.
Ja, och de fick sina 2 poäng, och St. Louis är ju på västra sidan, så spelar ju föga roll att de fick 1 poäng i den här matchen. Och Toronto ligger ändå lite bekymmersamt till. Vi har låtit Mattias göra en liten power ranking där vi snabbt skickar iväg några puckar om 4 lag som är bäst i NHL nu enligt dig, Mattias. Tänker du?
Nej, men det är ju de som går bara riktigt bra just nu. Så att vi har ju... Det går ju inte, jag tror Colorado nu, 6:e raka. De trummar på. Du har Carolina som går väldigt bra. Och nu pratar vi om precis här och nu. För vi har ju några lag som ligger bra positionerade i listan, men kanske inte har de hetaste stunderna just nu. Nej. Men Colorado var ju inför säsongen högt tippat, och de lever ju upp till allas förväntningar på dem faktiskt. Ja.
Anaheim
är ju det andra uppstickarlag, ska vi säga. Vi har ju väntat ett par år. De har ju de här unga talangerna med Leo Carlson i spetsen. Men i år så är det ju det viktiga för organisationen. Det är bra att utveckla spelare och att de producerar poäng och blir bättre. Men vad spelar det för någon roll om du inte samlar poäng och laget går bra? Och Anaheim har en stark formtopp den senaste 10 dagarna.
Och så ska Hurricanes vara där också då.
Ja, och de har ju det här lagbygget där vi pratat. Visst har de stjärnor med Svechnikov, Aho, men det kanske inte är de här superstjärnorna. Men de har ett lagbygge som då coach Brindamore håller i, som levererar år efter år nu. Och nu är de i toppen igen.
Mm, och så det fjärde heta laget då, inte för att vara snäll mot Söderström som är gäst här. Men Islanders dyker upp där.
Ja, och där är ju så här, det här rollen att sitta, att man är expert. Jag har ju tippat Islanders till slutspel, jag tror 2 rad. Att i år är det år som de ska göra. Så jag får väl sitta här i år igen och säga att jag tror på Islanders i år, att de tar sig till slutspel.
Följer du Islanders något extra, Tommy?
Lite grann följer jag Islanders och Philadelphia lite extra. Och Brindamore som du pratade om, Carolina, jag spelade ju med honom i Philadelphia. Ja. Det är det mest vältränade spelare jag någonsin har sett.
Det var så.
Jag vet inte vad han hade fettprocent, om det var 6-7, men han tränade och tränade hela tiden. Och skön snubbe. Ah. Så att jag håller lite koll på honom också. Men Philadelphia lite extra, och de har ju gått ganska bra i år tycker jag, mot vad de kanske trodde att de skulle göra.
Ah.
Islanders är kul med den där backen, vad heter han, Schaefer?
Ja, precis.
Han är väl riktigt, riktigt bra. Han avgjorde väl någon sadden häromdagen, tror jag.
Exakt.
Så att, och vad han gjort? 5-6 baller eller något sånt, vänta.
Och få spela 18 år, extremt mycket minuter för Islanders.
Ja. Helt otroligt.
Och hockeypulsen ökar nu igen nu. Islanders börjar bli ett av de här lagen som det snackas en hel del kring. De lagen som var lite tyngre då på power rankingen, 4 stycken som underpresterar i detta nu. Vad fångar du där?
Vi har varit inne lite med Rasmus Andersson, men Calgary, de underpresterar och de ligger i botten. Och som det ser ut så kommer de vara kvar där nere. Sen i helgen såg vi Nashville. Mm. Och de är inne i en riktigt dålig form just nu. De har väl vunnit en av de sista 6.
Så är det.
Och det var ju här i Avicii Arena här när de vann på övertid. Så Nashville, de ligger dåligt till. Sen har vi de här, i början av säsongen hade vi Utah, som man verkligen säger, wow, det här bygget, är de på gång? Men nu har lite verkligheten kommit ikapp dem, och de har också en väldigt svag formtopp just nu.
Ja. Har du något till?
Ja,
är det Toronto där? Eller
nej, jag tycker inte. Det är tråkigt, men det som ger huvudbry, det är ju ändå Buffalo.
Mm.
Vi har Florida, går inte bra, vi var inne på det med skador. Toronto, men Buffalo, där är så här att vad är det som händer år in och år ut? Och man tycker att man ser, nu vann de ju i natt. Men det är för få vinster, och de fortsätter att tyvärr harva ner i botten på den östra konferensen.
Ja, där har ni då lagen som är heta och de som är mindre heta i en liga som inte ens har kommit en fjärdedel in. Men hur speciellt är det i NHL just det här med att det är 82 matcher? Vi sitter ju här ibland och tänker att det är 6 poäng, det är nästan kört för Nashville och nå slutspel. Många där hemma, vadå, de ska spela 60 matcher till. Hur resonerar man var i ligan, Tommy?
Jag spelade ju 2 lag som inte presterade speciellt bra, och Våra säsongen var ju nästan körd efter 30-40 matcher, för man var ju 10, 12, 15 poäng bakom. Sen är det ju inte kört egentligen, men man ser ju ändå tendenserna. Mm. Så att det är ganska lång säsong när man inte spelar bra. Jag vet inte, du spelade i Rangers. Och...
Ja, men sen var jag också i Kings, där vi i många år hade den där. Och då kan man ju sitta så här, vadå, har killarna givit upp efter 20 matcher? Mm. Det är ju 60 kvar att spela. Men man glömmer ju bort då ibland när man tittar på tabellen, det är att alla lag spelar ju var och varannan kväll. Så att det gäller att ligga nära och hela tiden ha kontakt. Det är ju ett fåtal lag historiskt sett som har legat en bra bit efter. Det var väl St. Louis 2016. Där, när de var utanför slutspel vid jul. Och då är det 40 matcher, men då låg de ju precis utanför. Och sen hela vägen. Mm. Men det hör ju inte till vanligheterna. Nej, man måste ha kontakt 20... hela tiden.
Ja. 2019 vann de ju där, precis.
Ja, 2019, hela vägen. Förlåt.
Ja. Men du, vad hände i laget då när man kände det, att vi är chanslösa, vi kommer inte nå slutspel? Har du något minne av det?
Nej, utan minnen är ju bara att det var möten efter möten efter möten liksom, hela tiden. Ja, det var femte match, om man inte hade gått bra så var det nya möten med bara spelarna eller med tränarna och sådär. Så det var ju krismöten stup i kvarten, det är de minnen jag har.
Ja. Vi ska fånga upp fler minne, Tommy, från din fina hockeykarriär, bland annat med 3 SM-guld, 2 stycken VM-guld och 156 NHL-matcher. Eliteprospect.com med lagen du har varit i, matcher du har spelat i. Hur stolt är du över hur karriären blev?
Stolt och stolt vet jag inte, men jag säger så här, jag är väldigt, väldigt glad för att jag har fått vunnit en hel del i olika lag, eller Tre Kronor eller Djurgården och sådär, och det är en speciell känsla att vinna något liksom. Det är därför man håller på, såklart. Men sen är det klart, det är bara ett lag som vinner varje säsong. Så att det är få förunnat, och jag har lyckats vinna några SM-guld och några VM-guld och sådär. Det är väl det man är mest glad över. Och sen så, själva grejen är också att det är en resa hela säsongen. Man har kul med lagkompisarna, och speciellt då i Djurgården, så vi var ju nästan i final, jag tror alla år utom ett som jag spelade i Djurgården. Så att det var ju nästan givet att man skulle gå till final. Vi åkte ut mot Brynäs en kvartsfinal, kommer ihåg, när vi var riktigt dåliga. Men ja, det var en rolig karriär. Jag har fått uppleva mycket. Jag lärde mig engelska och fick en del pengar på bankboken. Så att det var ju också roligt.
Ja, du kunde inte engelska innan du åkte över?
Nej, jag var dålig. Jag hade 2 i allmän engelska på verkstadslinjen. Så att jag var väl inte den
bästa. Hur fixar du det då när du kommer över?
Nej, men du vet, man lär sig nya ord hela tiden, och sen så... Till slut började man drömma på engelska.
Ja, det var så.
Men man var inte så kax i början faktiskt. Men man lär sig ju.
Ni är ju båda uppvuxna i Stockholm. Hur mycket surbass var det kring Tommy där i början och när han kom upp i Djurgården?
Nej, men man hade ju väldigt koll på de här generationerna innan och efter. Så att Tommys namn kom upp väldigt tidigt. Man visste att det var en speciell talang, en toppspelare som då också visade upp på seniornivå tidigt. Så att jag kommer ihåg att man hade väldigt koll på, jag fann de årskullarna som var innan och efter, vad som var på gång och vad som skedde och var spelare hamnade. Ja. För det var ju några som kanske vid 15-16, det här spåddes en lysande karriär, och så gick det lite åt andra hållet och vice versa.
Har du gjort mål på Tommy?
Nej.
Det har säkert gjort.
Nej. Inte annat än på träning.
Nej, jag tänkte säga att det kanske var någon träning då. Ni har ju spelat i Tre Kronor ihop. Men inte när Tommy plockade sina VM-guld. Det blev ju 2 raka VM-guld, 91 och 92. Och du fick ju spela med de här andra unga spelarna då. Mats Sundén slog igenom dunder och brak. Gjorde det där drömmålet mot Sovjetunionen. Sen var det ju Foppa som var med då, Peter Forsberg, 92. Hur var det att uppleva allt det här?
Nej, men det var ju kul. Men som sagt, jag hade ju spelat med Sudden i Djurgården och sådär, så man visste ju vad han gick för. Men det är kul att se dem på nära håll, hur de blommar ut som riktiga superstars.
Ja. Hur var det just den här biten? Det är alltid snack som Sundin, Forsberg. Vad såg du? Skillnader? Olikheter?
Nej, men på Sudden såg man, det var en riktig målgörare. Ja. Det såg man ju på träning liksom. Det var ju svårt att ta hans långa dragningar på backen. Det var ju helt omöjligt. Och Poppa, han var ju så bra med sina handleder också. Så att, det var riktigt. Man visste att de skulle bli stjärnor utav dem.
Ja, du hade ju en annan bra back där också. Lidström var väl med 91?
Ja, exakt. Han var med 91. Ja. Men 91, ja, visst vann jag VM-guld, men jag spelade en match på grund av att Pekka var skadad första veckan.
Ja.
Så annars, ja, när man är med som tredje keeper, visst är det kul att vinna, och jag var ju ung. Jag var väl 22 år eller något sånt där. Då är det ju fantastiskt kul att få vara med om det, men jag räknar inte det som ett riktigt VM-guld för mig, utan det var året efter när man spelade och bidrar till lite. Ja. Sen är alla olika. Man kan vara tredje keeper och tycker att det är världens bästa grej och att man har bidragit med mycket, men jag kände att jag inte bidrog med så mycket då.
Men hur var det steget att ta, Tom? Från tredje målvakt, sen då ett år senare, var den som står där och har ansvaret på sig? För du var ju ung för att vara första målvakt då i Tre Kronor.
Ja, det var jag. Jag var ju bara 92, så var jag väl
23?
Ja, jag hade inte fyllt 23, nej. Så jag var 22. Men man tänker inte så, utan det är så naturligt att man kommer upp nivåer för nivåer. Och sen så, det som jag har sagt så här i efterhand, tänkte jag, fan, jag var ju borta i USA i 5 år. Ja. Men när man väl är där, då tänker man inte att det är högsta ligan i världen, utan då känns det ganska normalt. Jag vet inte hur du resonerar när du...
Nej, det blir ju, det blir väl dag till dag. Som utespelare, då fokuserar man mer på nästa dag, är i första backpar, andra, tredje, ser fram emot nästa match. Man vet ju någonstans i bakhuvudet att det kan ju ta snabbt slut också. Mm. Och sen precis som Tommy säger, att helt plötsligt så summerar man. Och det är det som blir lite läskigt ibland, att oj, nu blev det så här många år. Och fokuset, det fanns inte där när jag åkte dit. Jag var ju nästan mentalt så här att när jag spelade min första match med Rangers, min första NHL-match, då var någonstans så här, innan det fick spelaren, så tänkte jag, får jag spela en match, då kan jag lägga av sen. Då har jag nått min dröm. Och när jag har spelat den där matchen, då blir det bara nästa match som triggar en att förbereda sig, vilja ta plats.
Ja. Men den där drömmen där, och komma hem till din stad Stockholm efter ni har vunnit VM-guld, för ni togs emot här.
Ja, ja.
Hur var det?
Ja, det var ju fantastiskt att stå på Sergels torg.
Vad minns
du? Det är inte mycket som slår det, eller det är ingen som slår det. Jo, men jag minns det mesta. Man var ute och festade ganska hårt, och det var som i morse sa, vi kom ju 2-93, va? Då sa han, fan Tommy, det var nästan bra att ni inte vann, för annars hade du festat hela sommaren. Eftersom man var proffs, då tränade man ju för sig själv liksom. Men just det där med NHL, om vi ska gå tillbaka till det, så jag var ju över och kollade det här för några år sedan med lite olika människor, och då var vi i Garden. Och när man står där och kollar på uppvärmningen, tänker jag så här, fan vad coolt det ser ut att vara på isen och sådär. Och vilken skön känsla de måste ha. Men samtidigt hade man gjort det själv i 4-5 år. Men som sagt, när man väl är där så tänker man inte på det sättet. Och det var i början på 90-talet jag kom över. Då var det ju sällan folk blev proffs också. Ja. Framförallt inte målvakter från Sverige. Så att, man kanske skulle uppskatta det mer när man väl var där. Ja. Men så säger nog de flesta idrottare, tror jag, när karriären är slut. Ja.
Men varför tog du steget över till NHL när du väl gjorde det? Till
Philadelphia?
Ja.
Nej, de ville ha mig. Ja. Så att det var klart man ville åka över. Och jag hade ju tur då, för att Hextra blev ju tradad. Det var ju den där Foppa, hans draftpick eller vad det var. När Lindros var ju den traden som det blev en plats ledig för mig. Så då signade de med mig, och sen så blev jag ju tradad mot Ekstall åt andra hållet. När han var i Islanders och jag var i Philadelphia.
Det var så,
så två gånger om så var han inblandad i samma deal.
Vad trivdes du bäst då?
Philadelphia såklart. Jag hade lite kompisar utanför banan där, och det var ju ens första och andra säsong, så att första säsongen är alltid väldigt speciell, tyckte jag. Varje match man kommer till en ny arena och ny publik, och allt var ju jättenytt, och fansen i Philadelphia är ju verkligen fantastiska.
På vilket sätt?
Ja, men det är en idrottsstad utöver dess like. Det är väl lite som Toronto, kan jag tänka mig, hockey. Men där i Philadelphia är ju allt. Fotboll, basket, hockey är jättestort. Så att, även om vi torskade med 7-1 tre match på raken, så hade vi ändå full. Så att, för att de gillade idrott.
Hur tror du där, Mattias? Du åkte ju också över där och var över i New York Rangers när de vann 94. Som just ur målvaktssynvinkel, hur mycket tuffare tror du det var just? Det är så få målvakter. Det är 2-3 platser du slåss om, och pressen är gigantisk på en målvakt.
Ja, det sägs ju många gånger. Det är en väldigt utsatt position av målvakten. Ensamt måste det vara många gånger. Det är den enda som är på isen då under i stort sett 60 minuter och ska hålla den här mentala skärpan. Så jag har en enorm respekt för målvakten och den positionen du har, och hur snabbt det vänder med att bli ifrågasatt. Ja. Och då komma som inte bara målvakter då tidigt då 90-tal, utan europeer hade ju fortfarande någonting att bevisa där de inte behöver idag. Idag har vi ju då i några generationer bevisat att ja, vi kan tävla, vi kan visa karaktär, vi kan vara tuffa på vårt eget sätt, ja, även om det kanske inte var på det gamla kanadensiska sättet. Så många av de sakerna var helt nytt då. Så utöver att man skulle prestera det som vi alla kunde se och tränarna bedöma, så skulle man också bevisa lite det här som europea. Att det skulle man också bevisa, om att man kunde vara den här bra lagkamraten och kunde tävla lika hårt som de anser att de tävlar.
Ja, och det var ju en annan typ av hockey och tuffhet, om man nu vill kalla det. Så var det ju betydligt fler slagsmål också. Och du var involverad i ett slagsmål där borta.
Det
vad hände, Tommy?
Ja, men jag har
kolla här.
Ja, jag vet.
Jag alltid flyger på dig.
Ja. Jag har alltid velat slåss någon gång på isen och det fick jag göra den här gången. Men min enda tanke var, gå inte ner och lägg dig som en turtle och skydda dig själv, utan stå upp tills någon jävel bryter. Ah. Och det gjorde jag. Men jag fick ju zona det med 6 eller 7 stygn under ögat, men det var det värt.
Ah. Men varför hade du den tanken?
Var det Corey Schwab?
Corey Schwab.
Ja, titta.
Ja. Exakt.
Men varför hade du den grejen att du, ja, men du ville vara med i ett NHL-bot?
Nej, men det var
NHL-bot.
Lite coolt att få prova på liksom. Och sen, jag kommer ihåg min första match i Philadelphia, då mötte vi Pittsburgh hemma. Ah. Jag tror det var så här, 18 december eller någonting, 92. Jag hade haft mina hjärtoperationer innan, så att spelade lite farmare. Skitsamma. Och då efter 5-10 minuter, då var det slagsmål i min zon. Och det låg 10 handskar i på backen eller på isen, och jag tänkte så, wow, vad coolt det här var. Så jag har alltid velat prova på att slåss en gång. Så att det var en bra erfarenhet.
Underbart. Vad tycker du annars just om att slagsmål, att det existerar fortfarande där borta?
Jag gillar ju den, men jag är lite old school, så att jag gillar ju den stilen. Sen vet jag inte hur mycket det slåss idag, det är väl inte så mycket, men jag tyckte det var coolt så här, när man såg, okej, nu kommer han och han och han in på isen, 3 slagskämpar. Jag tänkte, vad fan kommer de in nu? Men då såg man ju, det var ju 3 från det andra laget också, så fort pucken droppade så släppte alla 6 handskarna. Men jag gillade det, och publiken älskade det i Philadelphia. De gick verkligen igång på det, så att de fick vad de betalade för när de kom.
Ja, för jag vet, du har en liten annan åsikt nu kring just det.
Jag tycker det är viktigt, alltså, jag har ju vuxit upp med den här delen av det och förstår varför det fanns och varför ibland det kan vara nästan en nytta av det, när vi pratar här att andra spelare tar sig friheter som man inte gjorde för 20 år sedan på motståndarnas toppspelare, därför idag finns det inga konsekvenser. Det är den. Sen har vi den andra aspekten där, liksom, där det väger över. Det är så att vi ska ju faktiskt fostra nästa generations hockeyspelare och få med deras föräldrar som säger att ja, men vi vill att våra barn spelar hockey. Det här är en sport där det är okej att du inte kan kontrollera känslor och du ska kasta handskar som också kan få ganska allvarliga konsekvenser med skador. Så att det är där jag står och väger, liksom, vad är min officiella åsikt som faktiskt är den. Men jag är också uppvuxen när man, där det var bara naturligt och ännu mer när jag kom över. Jag spelade mina första i stort sett 100 matcher i farmaligan. Där det var inte så här då och då, utan där var ju konstant kväll in och kväll ut. Där vi hade inte bara 3 slagskämpar på lag, utan jag skulle säga över 50% hade vuxit upp med det här juniorligorna i Kanada och visste, och så det var ju en del av det. Så att då såg man också vad det byggde upp för någon respekt för spelarna, där man inte tog sig friheter.
Nej, men det var många målvakter. Målvakter har ju ett temperament också, och man får visa det. Och det har ju bett dig göra en lista över de 3 främsta målvakterna som du upplevde under din tid i NHL. Och där symboliserar ju det här med temperament också. Du får ta listan, Tommy, vad du tänker.
Den jag tycker absolut var bäst när jag var där, det var Martin Brodeur. Han var ju helt outstanding, och jag kollade faktiskt in hans statistik nu när jag åkte hit för några dagar sedan, och då, jag tror han hade så här 2,10 i 10-12 säsonger i New Jersey, plus att han stod typ 70 matcher varje år. 70-75 matcher, helt galet. Så att han håller jag som nummer 1. Sen har jag Patrick Roy. Han var ju också grym. Han stod kanske runt 60 matcher nästan varje säsong. Lite högre insläppta mål kanske, men ändå en riktigt bra målvakt. Och sen min tredje valde jag. Det fanns ju många väljare på Mike Richter, Kirk McLean. Men jag valde Tom Barrasso för jag tyckte han var lite cool. Så han var ruggigt bra med klubban också. Sen så höll han ju plockade jag fel hand enligt så. Så jag tog honom som nummer tre. Uh-huh. Och sen har ju alla vunnit Stanley Cup. Det är lite, det gör ju saken lite bättre tycker jag. Men man kan ju vara superbra målis ändå utan att vinna något. Uh-huh. Så att man, just de tre följde för. Hur? Mike Richter hade jag också på, han var ju grym den där säsongen 93-94. När de vann, så att han hade också lite cool stil.
Uh-huh. Är det viktigt att ha det som målvakt?
Nej, men på den tiden var det lite som så att såg man inte huvud på målvakterna, om man kollade här hemma Sportspegeln eller vad det var, då kunde man ju se exakt vilka målvakter, vem det var genom bara se utrustningen. Det var lite så NHL också. Nu tycker jag att de flesta målvakter de sista 10-15 åren ser nästan alla likadana ut. Ja. Man ser ingen skillnad på dem. Så det tyckte jag var lite... Ta Kelly Rudy, spelar
du
någon?
Ja, jag spelade i Los Angeles. Du är så här svettband med en bandana under hjälmen där.
Och benskydden var fan mindre än vad mina benskydd var. Han hade jättesmå benskydd. Ja. Så han var ju också så här, som man tyckte var riktigt cool. Liksom. Mm. Jag vet inte, han hade ju en jättelång karriär där. Jag vet inte, gick han till något annat lag sen eller? Jag kommer inte ihåg.
Ja, nu måste jag säga att han var i Los Angeles när jag blev tradad dit och försvann året efter. Jag kommer inte ihåg vart han hamnade, men han hade en lång karriär.
Men hur mycket sporrades du av de här stora målvakterna också, Brodeur och...
Nej, det var inte så mycket att sporrades av dem. Så jag, min stora idol var ju Roffe Ridwall, som jag hade sett upp till. Och skickade ju brev till honom när jag var liten, fixade idolkort tillbaka. Och det fantastiska med det var att vi fick spela upp i Djurgården. Ja. Och då var jag först tredje keeper, sen blev jag andra keeper, sen drog jag hand till Timbor och då blev jag första keeper. Vi spelade ihop i landslaget och sådär. Och sen vi var ju upp i Canada Cup 91 och då fick jag spela de flesta matcherna. Ah. Så det var ju kul att få spöa honom då, men han kanske inte var lika roligt. Men det var ju kul att spela med honom. Ah. Men däremot när man kom till NHL, då var man ju 23 bast och Brodeur, de var ju också 23-24 eller vad jag kommer inte ihåg. Men, så jag såg väl inte upp till dem som några idoler på det sättet, men man såg ju hur fantastiskt bra de var. Mm. Sen hade ju New Jersey hade ju ett spelsystem som gjorde att...
Ja, när vi pratade tidigare om Edmonton Oilers, vi ska inte ta bort någonting från Marty Brodeur, för det är en av de bästa målvakterna genom tiden, men att spela bakom det systemet som New Jersey hade där i många år. Det var väl lite som Djurgården, 1-3-1.
Det var de man var het i Djurgården, 1-3-1. Man släppte inte så mycket mål. Man visste så här, ledde vi med 1 eller 2-0, då var ju matchen slut, för att man släpper inte mer baljer än så. Så att,
Men du, om jag bara slänger upp den här frågan med NHL roligare på den tiden ni var över än nu. Var hockeyn roligare där då?
Du får nog fråga Mattias om faktiskt, men det går ju så mycket snabbare nu. Allt går ju så mycket, du bara titta på här hemma. Jag vet inte, jag SHL är ju mycket virvar. Det var inte som så att det fanns Micke Johansson och Espen och så här hemma. Dicken har ju varit lite så, men det spelet gick ju mycket långsammare, så man kanske märkte det på ett bättre sätt då på 90-talet. Men när man ser klipp då, säger när han kommer fri, vad heter han? Conor McDavid i Edmonton. Jag har sett när han först drar två backar och sen drar han keepern upp en balja och bara lägger in den. Det är helt fantastiskt hur fort det går när de får upp farten.
Ja, man måste imponeras att hockeyn har ju tagit steg i utvecklingen. De är snabbare, mer tekniska och det syns ju på produkten. Sen blir man ju själv lite nostalgisk. Alltså, jag skulle ju aldrig vilja byta eran när jag kom in till verkligen säga, hur skulle du ha fungerat om du kom 20 år tidigare eller 20 år senare, utan jag tycker det är så svårt att spekulera, utan det jag kommer ihåg ibland som jag är lite fascinerat, det var ju spel på högsta nivå där det krävdes just de här sakerna, passningsskicklighet, skridskoskicklighet, men sen också ibland jag kommer ihåg tidigare i karriären, det var ju nästan en fruktan, rädsla av att gå ut på isen. Och samtidigt ska man övervinna det på grund av det var så nytt med det här fysiska spelet i NHL när det var en nivå till. En del av det var med slagsmålen som gjorde att man... Det kändes lite mer som ett gladiatorspel, att det var en kontaktsport som... Ja, kanske passade mig, men jag tycker det är svårt att jämföra så här.
Men du kunde känna dig rädd att gå ut i match?
Ja, den här, alltså du var tvungen att vrida på huvudet därför att smällarna kom från alla håll och kanter. Jag försöker tala om för unga spelare idag att än idag, att är du 1-2 meter från sargen, förutsätt att någon kommer köra på dig. Det går inte att du gör en sista kroppsfint och vänder ryggen när du är 1 meter. Det är livsfarligt för dig. Utan den, kommer jag ihåg, där borta fanns det ju ingen så här sen tackling. Mm. det var inte schysst. Det var ju bara en verklighet. Som man, och ibland kunde du räkna 1001, 1002, 1003. Och så kom det någon som jag kallar de här riktiga köttskallarna. För att det var en del av den sporten som gjorde det en viss... ska jag säga, fruktan, rädsla som också sporrade för att du hade ett adrenalinpåslag som är svårslaget.
Då har jag en fråga till dig. Jag brukar faktiskt tänka på det under matchen när jag spelade i Philadelphia. Vi hade ju Lindros i laget. Han var ju stor och snabb och fan hans moster. Hur var det som back? För jag kommer ihåg, publiken började nästan tjuta när han åkte över blå linjen och en back skulle hämta pucken bakom eget mål. För då visste de, nu jävla kommer det smälla.
Och han, hur tänkte man då
som back när man visste att han kommer i ryggen?
För mig var det viktigt, vad skickar jag för några signaler till mina lagkamrater? Det var det enda jag tänkte på, att jag kan ju inte vika ner med den här. Jag vet ju att
Jag kommer bli manglad.
Men det är ju viktigt att jag visar att jag kommer gå för pucken, var först på puck. Och sen gör jag vad som helst för att leverera första passningen. Och sen får jag ta smällen. Men den här upplevelsen är därför, jag tror Lindros själv, han hörde ju samma den här. Så att hans adrenalin, och de förväntas ju inte bara att han skulle fullfölja en tackling. Utan på den tiden ville de ju nästan att det skulle ligga någon och spratta. Alltså det skulle ta sönder någon där nere. Och det är ju intressant. Sen har jag ju då varit lagkamrat med han mitt sista år, eller näst sista i Dallas. Då träffar man ju personen bakom spelaren Lindros då, som det är roligt att se. Men det var roligt på sitt sätt.
Ja, jag kan tänka mig det.
Jag tyckte det var kul att se.
Och det var den där målvakten som man säger, men gå ut och spela pucken då. Då stannade de kvar i målet och väntade.
Man kommer ihåg när Lindros när jagade Forsberg också i de här första matcherna när Foppa var i Quebec där och har varit lite infekterat. Hit och dit. Men nu på tal om det roliga nu eller då, det spelar ju stor roll in också med utrustningen. Det har ju hänt hur mycket som helst och framförallt målvaktsspåret. Titta på den här bilden, för er som lyssnar på podcasten så ser vi Tommy Söderström till vänster, så är det Linus Ullmark där till höger. Och hon bara jämför, så ser det ut som att det är knatteligan till vänster.
Ja, jag vet.
Och sen att det är då seniorerna till den andra.
Jag var med i någon studie.
Ja, jag såg det.
Och då var det väl, Kuben var gamla domaren, han var där som någon expert. Men då tog han på sig dagens utrustning. Och jag hade med mig min gamla sockerbitarna som de kallas för, benskydden. Och jag täckte kanske, säg att jag täckte halva bålet, han täckte 75%. Så att vi fick kämpa hårdare då på den tiden tror jag, för att rädda puckarna. Eftersom det var ju mycket mer nät då än vad det är idag.
Men vad tycker du om utvecklingen, Tommy?
De är ju fantastiskt duktiga, målvakterna. De är ju supervältränade allihopa. Det är inte liksom, man var inte mest vältränad när man själv spelade, och Pekka var inte heller det. Det kanske inte hade funkat idag. Men det är en helt annan spelstil idag. För alla går ju ner samma spelstil. Idag räknar man väl mest procent, om jag har förstått saken rätt. Att okej, går ner och gör så här, då har jag 95% chans att ta pucken. Och så var det inte riktigt på den tiden. Nej. På 90-talet. Då var det väl mer att man fick göra en räddning. Ja. Nu kommer ju pucken till dem.
Men har det gått för långt?
Så uppfattar jag i alla fall. Jag vet inte om det är rätt
analyserat. För den här bilden säger ju
mer tusen ord. Det är ju rätt analys. Idag är det ju ner till klipp, precis som Tommy säger, att här är det ju spela procenten nästan ur de olika vinklarna. Det jag tycker med dåtidens målvakt var ju, spelförståelse är viktigt, men räddningarna blev en produkt av att de duktiga målvakterna kunde läsa spelet och förstod. Och sen måste man ju säga att några av de här räddningarna förr, de blev ju mer spektakulära än vad vi ser idag. Därför de är ju redan nere. Idag kan vi ju se någon fantastiskt fin reflexräddning med plockhandsken som sticker ut, eller benparad. Men det gjorde det, jag tycker, lite mer atletiskt såg det ut. Även om Tommy kanske är inne på att säga att det kanske inte var så stora atleter i mål alltid.
Nej, inte fysiskt i alla fall. Men jag kan ibland säga, jag vet inte om jag är lite gubbe där, men jag kan bli lite sur ibland om man ser mål på tv. När keeprarna bara går ner, när skottet kommer, går de bara ner och håller ihop så här. De försöker inte ens att göra så här. Jag tänkte så, vad fan, är en annan sport jag kollar på än man själv gjorde på 90-talet? För man försökte ju alltid, men skotten kanske går så pass mycket fortare då, jag vet inte. Jag kommer på min tid var det Joe Sakic, Wendell Clark som hade ett riktigt bra handledsskott eller så. Men nu kanske alla har det, och det, som sagt, klubborna utvecklas ju och skotten går väl för. Så det är kanske den spelstil man måste ha. Men jag tror ju att de bästa målvakterna idag, om vi tar NHL, de tror jag försöker göra lite extra Rennes. Det är därför de är bäst också.
Det händer
som... Är det en bra analys? Eller?
Ni ja, det är
som Henrik Lundqvist
och
också.
Och spelförståelsen. Ja. De bästa målvakterna oavsett då och nu, samma som utespelare, måste ha en bra hockey-IQ för att förstå att vad är det han försöker, var kommer skottet komma från, letar han passning. Ja. Det är ju A och O.
Vi pratade här tidigare, du ställde ju en väldigt bra fråga till Mattias där om hur man upplever de här Lindros bakom sig. Men som målvakt också kan jag tänka mig att man har varit rädd ett antal gånger. Och det var ju läskiga bilder som kablades ut, det var väl förra veckan, när Swayman i Boston-målet fick vara med om det här. Han fattade nog själv inte vad som hände riktigt. Men hjälmen flög av. Alla trodde ju att det var skottet som gjorde att hjälmen flög av, men det är det inte. Utan hjälmen flög av innan där.
Men den träffade väl hjälmen nästan skottet eller?
Kolla här får ni se.
Nej, det,
så att pucken träffar masken, men då är masken redan av.
Masken är redan av, ja. Vi ser att han är en Toronto-spelare väl, va? Som är på honom innan. Och det där hade ju kunnat gå riktigt, riktigt illa, Tommy.
Ja, verkligen.
Och masken hade flugit av precis innan och han bara, wow, vad hände?
Jag hade inte velat ha varit den tandläkaren i alla fall.
Nej, är du?
Skulle fixa det facet.
Eller om han fått den i...
Ja, det också.
Ja. Vad har du...
Tellan fick ju en sån i Djurgården.
Minns jag.
Masken flög av och han fick, jag kommer inte ihåg om det var slagskott eller inte, men han fick ett skott.
Och du var väl med någonting i Canada Cup 91, var det inte det?
Steve Larmer, han kom in, så gallret åkte in på näsan. Så att det blev en riktig kyss. Synd att ni inte har den här, för jag tycker den är ganska rolig faktiskt.
Men jag kommer ihåg att du har ju sagt också...
Blodet rann och jag kommer ihåg Börje Salmi var ute och tog mig på pannan och Raffa Riddevall stod och värmde upp i båset och sådär. Men jag fortsatte. Så att, det var nog en av anledningarna till att jag kanske blev proffs. För jag kommer ihåg Philadelphia, de gillade verkligen det. Det här var ju 91, jag blev ju proffs året efter.
Ja.
Så att, att jag fortsatte trots att blodet
var på idag.
Fick komma in och skrapa och sådär. Nej, det blev inget sånt. Utan det var, jag fick näsblod och näsan blev större än vad den brukar vara. Så att, jag fick två blåklockor. Jag tror att påsen efter matchen, jag var ju knackig. Ja. Efter match, jag var i knackig på engelska, han eller Albelina, jag tror var på oss, fick översätta, för det var så många journalister som intervjuade mig, jag var i knackig på engelska. Så
och du litade på Håkan till. Sörgen, han skulle göra översättningen.
Ja, var han eller Albelin som hjälpte mig.
Om det var Albelin blev det nog rätt.
Ja, exakt.
Ja, det är fantastiskt.
Men det var ett roligt skott.
Ja. Men har du varit rädd? Med tanke på hur
på träning har jag varit rädd.
Ja.
Vi hade ju några i Djurgården, Arthur Blomsten och Kenneth Kennholt och... som sköt riktigt bra, eller hårt, och framförallt visste de inte vad de sköt. Så att, vi hade en rolig skröna i Djurgården att om man som forward skulle vara safe när Kennholt sköt, då skulle man stå framför mål. För han sköt mycket i rundorna, men han hade ett riktigt bra skott när man träffade. Det bästa skottet hade vi Thomas Eriksson.
Ja.
Jag vet inte någon back som hade bättre direktskott än man, men han träffade ju den han skulle.
Ja.
Men som sagt, på träning kunde man ju vara lite rädd, men på matcher var man ju aldrig rädd.
Ja.
Det fanns ju några hårdskjutande i NHL, kommer Al McKinnis sköt ju som en häst och sådär. Men...
Men alltså, jag tror man ska ha en fin balans om man ska kalla det rädsla. Eller,
jo, jag förstår. Alltså
en, man ställer ju alltid upp på uppgiften. Ja. Och det är ju det som jag tycker, om vi, när vi pratar om då och nu, att det är kul ibland att vara rädd för någonting och ändå genomföra.
Mm.
Det är ju det som är det roliga.
Ja, och så får man utdelning till slut av fina, lukrativa kontrakt också. Jag var inne och nuddade på det här lite innan med McDavid-samtalet. Och du älskar ju siffror, eller hur tar med?
Ja, jag gillar siffror.
Så bollar du mycket
matte var jag stark på i plugget.
Ja, det var det. Det var bättre än engelskan.
Ja, det var mycket bättre.
Ja.
Statistik har jag också alltid gillat, så att, jag är lite nördig på det sättet.
Men vad tycker du och vad känner du när du läser om de här nya kontrakten som kommer? Senast var det Adrian Kempe i Kings, ungefär 800 miljoner dollar.
Ja, men det är bara att gratulera. Mm. Många brukar fråga mig, så fan, de har bra betalt. Ja, visst har de bra betalt. Jag kan tycka i hockeyn är ändå ganska normala betalningar om du jämför med fotbollen. Fotbollen kan ha 2 miljarder, liksom, det är helt sjukt. Men, men ta hockeyn då, om vi tar NHL, jag menar... Klubbarna, om jag har förstått saken rätt, de går väl inte minus nu för tiden, utan de håller väl, liksom tjänar väl pengar. Då tycker jag, då ska ju spelarna är en del av produkten, eller de är ju produkten, så det är ju självklart att de ska ha betalt därefter. Mm. Tycker jag personligen, även om det är mycket pengar då, 100 miljoner, men som sagt, för de har ju en bra produkt också.
Mm. Vad säger de i Kings efter att Kempe har skrivit på, Mattias?
Jag tror de är jätteglada på den situationen de är, där de kanske inte riktigt beredda att göra generationsskiftet. Kopitar har ju, om man säger för Kings skull, varit alldeles för bra för länge. Mm. För att nu börjar han ju bli hockeygubbe och nu är det hans sista säsong. vem ska axla en del av den rollen? Och då tror jag att Kempe är ju oerhört viktig för Kings. Sen har de backen Dowdy också börjat bli äldre. Så Kempe passar in perfekt för att bli den här nästan nu en av veteranerna i Kings när Kopitar och Dowdy försvinner. Mm.
Och vi fick träffa och samtala då med Adrian Kempe efter han hade skrivit på sitt nya 8-årsavtal med Los Angeles Kings. Så han kände så här efter det.
Nej, men det känns bra. Det var ju en ganska lång process allting, men som sagt, jag har sagt det förut nu, med det här borta och så där, så att jag hade aldrig någon brådska och sånt där, men jag är verkligen jättestolt över mig själv och jätteglad att få det här förtroendet och känna att klubben vill ha mig kvar och på så pass lång tid också. Så att det känns otroligt bra. Jag är väldigt lycklig och väldigt stolt att få fortsätta representera den här organisationen i 8 år till.
Adrian, jag är också lite nyfiken på kontraktet där. Om man kollar på spelare som skriver liknande kontrakt de senaste åren, liksom Martin Netschas och sådär, så känns det ju som att du har tagit en liten rabatt för att stanna där. Eller var det någonting att det gick under marknadsvärdet? Eller hur resonerar du själv?
Jag har inte legat i så mycket med kontraktssnacket och allt det där. Det är klart, man hade kunnat väntat lite längre, kanske fått lite mer. Men i mitt fall så trivs jag jättebra här. Min familj trivs jättebra här. Jag hade aldrig någon tanke på att flytta någon annanstans. Samtidigt vill man ha en deal som är fair för mig. De vill ha en deal som är fair för laget. Det tog kanske lite längre tid än vad många trodde det skulle göra. Men samtidigt så när det kontraktet kom fram på bordet så var jag jättenöjd att ta det. Som sagt, man vill bygga för framtiden också. Vi vill kunna ta in fler spelare som är bra. Speciellt när vi kommer tappa några nu. Eller vi kommer tappa en ganska stor spelare efter den här säsongen. Och sen bygger vi vidare på det. Men jag tyckte jag var nöjd. Jag tyckte det var ett fair kontrakt för mig och för laget. Och det var det som kändes bäst i slutändan.
Ja, intressant att höra vad han säger där. Och grattis till det nya avtalet. Både för Kings och för Kempe såklart. En fair deal tyckte han.
Absolut, och det blir ju med de här kontrakten, det blir ju bara siffror, summor, vilket jag förstår är intressant. Vi var inne på det lite innan bara, jag ska försöka lite snabbt, att det är en rätt enkel ekvation det här, att ligan, ägarna i lagen får 51% av vinsterna varje år och 49% går till spelarlöner. Så att, och där har ju då ägarna, hur vi fördelar i laget är en sak, men när man frågar så här, att, är de värda det? Och då blir jag så här, vi kan aldrig ha den diskussionen jämfört med vad då? Mm. Det är ju inte relevant. Vi kan bara jämföra med andra ishockeyspelare i NHL. Inte med andra yrken nästan. Någonting. Därför det här är ju en egen maskin NHL. Och de genererar och produkterna har vuxit så mycket så att nu finns det de här pengarna att dela på och 49% går till spelarlön. Mm. Så nu ska jag inte...
Nej, men det
var bra utsäkt. Ja. Jag visste inte det, men som jag sa tidigare, jag antar att klubbarna går plus nu eftersom de kan betala dem här. Det är inte som i fotbollen att lagen går dåligt men de har en rik jävla ägare som bara kastar in pengar. Där är det ju lite annorlunda liksom.
Ja. Men just det här livet efter hockeyn, Tommy, när du valde att åka hem, du spelade med Djurgården några säsonger till. Hur var det att komma till ett vardagligt liv efter när hockeykarriären var över?
För mig var det absolut inga problem. Jag hade ju varit inställd ganska länge på det också. Och jag hade ju ett liv utanför hockeyn också. Ja. Och jag har alltid varit intresserad av börsen till exempel. Så att för mig var det så här, okej, jag slutar i april och sen så... Ja, det fortsätter som vanligt, bara att jag inte behöver åka och träna och ha några tider att passa.
Ja.
Så att, för jag har aldrig haft några problem. Folk säger, men fan Tommy, det kommer bli tufft för dig att inte ha några arbetsplatser att gå till eller arbetskamrater och sådär. Men fan, jag bodde i USA 5 år, bodde själv och i princip hela tiden. Och på den tiden fanns ju inte internet. Så när träningen var slut och man inte hade någon i laget att gå ut och käka med eller lunch, då, vad gjorde man då? Man ringde hem eller... Ja. Så att jag alltid, tiden har aldrig varit något problem att slå ihjäl för mig.
Nej.
Och sen har jag haft hunden nu och sen hade, när jag la av så skaffade jag hund. Så att Det har ju tagit mycket tid för mig och jag älskar det livet och skulle inte vilja byta det mot någonting annat. Så att hockeyn är jag evigt tacksam för att jag kan leva det liv jag lever idag.
Men din erfarenhet, vad säger den dig liksom, spelare som har slutat och när rampljuset inte finns där längre? Hur har du upplevt det med gamla lagkamrater som hade?
Jag har inga konkreta exempel så, men jag förstår att det kan vara lite tufft att man har ingen... Man har ingen, vad ska jag säga, nytta längre för någon annan eller man är inte någon stjärna på det sättet. Sen är det klart, är du storstjärna så är du alltid en stjärna efter du har lagt av också. I olika sporter, Charlotte Kalla eller vem det nu kan vara, så får du ju den uppmärksamheten ändå. Men jag tror ändå att ganska många tycker att den är skön också. Jag menar, ta Mats Sundin till exempel. Nu ska jag inte prata för honom, men jag tänker, han syns inte så mycket i tv eller liksom i mer massa lekprogram eller vad det nu kan vara. Så att jag tror att han saknar nog inte uppmärksamheten, för Toronto var väl ganska mycket uppmärksamhet, såklart.
Precis.
Så att jag tror att då kanske man tycker det är ganska skönt att slippa dem, vad vet jag.
Han ska hoppa på OS nu faktiskt då, lite
men det är
väl Södergren som har tjatat in honom där kanske. Men jag förstår exakt vad du menar med den biten. Och då finns det väl någonting, Mattias, du arbetar ju lite för att hjälpa till att hitta någon brygga över för
Det är ju ett initiativ från Nordamerika som då heter NHL Alumni Association, som vi ska bli första då avdelningen utanför Nordamerika. Och just för att stötta för detta spelare att de ska få en bättre morgondag. För att det är rätt skönt att höra Tommys inställning till det, där man önskar att fler hade när man slutar. Många pratar om hur mycket tid man har lagt på den här karriären, vilket högt pris man har betalt, både fysiskt, många mentalt. Sen är det också stora utmaningar för många, kan ju vara att ett beteende som har blivit belönad i elitsporten och i lagsammanhang inte alls passar i livet efter hockey, där de typ av beteenden där du har fått tummen upp för, nu helt plötsligt har inte de en plats för i den nya vardagen. Och sen har vi en stor utmaning med att all tid har ju lagts på hockeyn, så vi är ofta outbildade, så det är inte bara att gå och försöka få ett nytt jobb. Så att nu har vi i alla fall hållit på att etablera så att vi kan allting från utbildningar till praktikplatser till kanske bara rent prata om att de här utmaningarna finns. Inte för alla, men det är många som upplever en viss tomhet, kanske en avsaknad på tävlan, adrenalin. Och då försöker man hitta den här adrenalinkicken i nya områden, om det nu är inom spel, ibland alkohol, droger, som gör att man får en liten kick som man förut kanske var tillräckligt med att tävla och känna den här adrenalinen från sporten. Så att jobba med det. Vi är inte etablerade ännu, men på ett par års sikt hoppas vi kunna hjälpa för detta spelare, de som verkligen känner att de behöver hjälp och en knuff i rätt riktning.
Men då har jag en fråga där till er. Tror ni att det är lättare idag att sluta som idrottare, om vi tänker de sporter där man tjänat jättebra, än vad det är på de som slutade på slutet av 80-talet eller på 90-talet, som inte har varit proffs men ändå tjänat lite grann. Förstår ni min fråga?
Ja,
för idag, om du slutar efter att ha spelat 15 år i NHL, då har du och tjänat 100 miljoner om året. Då har du en jävla massa pengar. Men om du slutade spela hockey i SHL eller i NHL på mitten av 90-talet, så kanske du inte har de typen av pengarna. Kanske måste börja jobba och så med ett vanligt jobb. Tror ni det är lättare för killarna idag än vad det var då?
Jag kan väl bara svara, där gör man ju ganska mycket och kommer göras mer rent forskning kring det där och ställa enkäter där, för det är ju enklare. Jag tänker, när jag kom in då i elitserien, det var ju nästan att några jobbar ju, hade ett halvtidsjobb.
Exakt.
Så att när karriären är slut, då hade man den här tillhörigheten kanske på arbetsplatsen och bara gick. Det var en enkel övergång till ett civilt liv. Idag lever man ju lite på piedestal och de här många som har hamnat i problem har ju inte kopplat till pengar, att bara för att ha en ekonomisk trygghet kan göra det ännu mer ensam och utsatt, och man känner att den under tiden jag var aktiv och hade de här pengarna, då ringde telefonen hela tiden. Nu sitter jag med de här pengarna och aldrig varit så ensam i hela mitt liv, och då spelar det ingen roll ibland hur många nollor det är längre bak på kontot. Så att det är en jätterelevant fråga, och där vi inte har egentligen alla svar, och som vanligt så blir det ju från individ till individ.
Exakt,
hur man hanterar den här. Så att önskar jag ett snabbt och rätt svar, men det är väl det vi önskar komma fram till. Så vi kan hjälpa både de som vill ha en enkel övergång och till de som finner stora utmaningar i det här.
Nej, jag tror inte det är enkelt. Man hör ju mycket om Premier League-spelare och andra NFL-spelare, personliga konkurser.
Men jag tror att det är olika sporter.
Ja, jag tror det. Det passar ju perfekt då. Man kan komma bli en praktikplats hos Tommy och få lära sig hur det fungerar med börsen där för någon. Och vi tänkte passa på också när vi har Tom på besök just med aktiekursen på svenska aktuella OS-målvakter. Det finns ju ett antal här. Vi har tagit upp Ullmark, Markström, Filip Gustafsson, Eson, Wannstedt och Carl Lindbom också. Han har inte gjort så många NHL-matcher, men det pratas ju om att han är ung och lovande och kanske får vara med och se och lära sig om tredje målvakt. Om aktien, Tommy, är 100 kronor, då är det som top of the line, då är man OS-klar.
Okej, men
om vi får sätta ut på varje här, vad skulle det vara i så fall?
Kan det vara flera som har samma aktiekurs?
Jajamensan, det kan vara flera som har samma aktiekurs med de här målvakterna. Och medan du...
Är det för att komma till OS vi pratar om det?
OS i februari,
okay.
Hur du skulle resonera. Du får sitta och skriva lite, kan man Mattias bara tänka hur du hade lagt upp din OS-plan. Skulle du tagit tre rutinerade, lite kanske äldre målvakter, eller skulle du satsa på någon ung tredje målvakt?
Det här är ju dilemmat. Om man tittar på det så här, att laget ska ju bli uttaget, det är ju inte veckan innan.
Nej.
Utan det här kommer ju komma, vad är det, 8 veckor innan eller 6 veckor.
Någonting tar de
i slutet av december. Och då är ju alltid frågan, vem har en formtopp när vi kommer in i februari?
Ah.
Och då gäller ju inte bara målvakten, men på utespelarna har du ju en större grupp.
Mm.
Här har du 3 stycken, så jag skulle nog resonera att absolut de 3 som har haft en bra säsong hittills, som har då, ja, vi har ju en, får vi säga, en topp 3-lista.
Vilka skulle du gå på då?
Ja, men jag skulle gå Gustafsson, Ullmark, Markström.
Gör det,
och där är ju så här, aha, men alla är ju första målvakter, skulle de kunna hantera en tredje roll? Ja, jag skulle säga, det tror jag absolut. Både den positionen de är i sina karriärer, att få dra på sig en 3-kronor-tröja. Och sen så kanske de har vetskapen att vem går in het i den här turneringen. Därför enda andra möjlighet landslagsledningen har, det är om det blir en skada på dem de har tagit ut. Då kan man ersätta med någon annan. Så att
så vi ser då aktievärdet. Du kan hålla upp det mot kameran där, så får vi se om man kan utläsa då. Ullmark, 100 av 100 alltså.
Ja, men jag resonerar så här, vilket jag tror kommer bli uttagna.
Ja.
Och Ullmark, han kommer ju få spela en jävla massa i Ottawa. Så det tror jag 100%. Markström har kommit tillbaka nu, har spelat bra, så jag tror att han också. Sen är Gustafsson, det är väl de 3 målvakterna som de har tänkt från början.
Ja.
Men däremot så tycker jag att Wallstedt då, han har ju spelat jävligt bra nu på slutet, håller lite nollröst där. Så där sätter jag bara 20, men han är ju bra mycket bättre målvakt än 20, men 20% chans att han kanske skulle komma med.
Ja.
Lindbom tror att han kommer inte få spela kanske så mycket när deras... Han tror de är en första keeper som är skadad, eller?
Ja.
Så då kanske han blir nedskickad igen och då är det ju kört för honom. Ersson har väl inte heller rosat marknaden i år i Philadelphia. Han har varit lite skadad.
Mm.
Och sen har ju de Vladar som är duktig. Så har han väl en ryss också? Har han inte det som är betyfsat? Skitsamma.
Ja. Han har ju varit med och gjort bra när han varit i 3 kronor i alla fall. I Four Nations fick han hoppa in och i VM också. Ja, precis. Det ser väldigt
troligt ut. Jag vet inte,
men... Den aktiekursen. Men vem är din favoritmålvakt av de svenska?
Jag tror att de kommer gå på Markström. Lite rutin.
Ja.
Det är vad jag tror, men som sagt, jag är för dåligt insatt på det här.
Och att vakta målet i en sån här kort OS-turnering nu när det är bäst om bäst också. Hur tror du det kommer vara? Svensk landslagsmålvakt nummer 1. Ska man satsa på en där helt när det är så kort turnering?
Vad är det, 3 matcher i gruppspelet eller? Jag vet inte. Ja, det är skitsvårt det där. Alltså. Låta dem stå varsin match, då vet man inte vilken grupp i Sverige, vilka har de i sin grupp.
Och nu har jag oven i huvudet, det borde man kunna.
Sätter jag på pottan nu?
Ja, men det är
vi bra. Ska inte jobba du ska sätta
det,
dit oss.
Det borde man faktiskt ha koll på, men Italien vet jag att de möter i alla fall.
Ja, men det är inte så kul att stå
Finland också.
Det är inte så kul att stå mot Italien om du ska stå varsin match. Nu är det roligt att stå mot Kanada, kanske kan visa något, men mot Italien kommer du inte kunna visa något.
Nej.
Så att, det är svårt att veta, men jag tror inte att de kommer låta en stå alla 3 i gruppspelet och sen köra, utan det blir väl 2% kan jag tänka mig. Det är vad jag tror.
Gjorde du något OS?
2 OS.
2 OS gjorde jag.
Men ena var ju matresa i Nagano.
Ja.
Så lärde mig gilla sushi och sådär.
Spelar inte så mycket då, med andra ord.
0 minuter.
Nej.
Och sen så spelade han 92. Ja. Men det var ju så här mardröms OS. Vi bodde i en jävla liten by. Det var bara vi hockeyspelare som bodde där. Så fanns, och det var ju så utspritt alltihop. Ja. Så att, ja, det var en tråkig resa. Ja,
Mattias har något tråkigt OS-minne också som ska inte komma in på kanske.
Ja, men det var, ja, det har jag i Salt Lake. Ja, och så här är ju på ett sätt ännu tråkigt att 06 att uttagen men blev skadad. Exakt. Med hjärnskakning. Ja. Så jag, det var ju inte ens att jag fick sätta mig på flygplanet.
Nej.
Så den är sur.
Ja. Ja, det. Men hittar man något gemensamt här om Tre Kronor mellan er två så hittar vi World Cup 96. Mm. Då var ni i samma lag, det kommer ni ihåg va?
Jajamän.
Det var en rolig turnering.
Ja, det var det.
Men det slutade inte så roligt.
Nej, semifinal kallar
jag. Semifinal och jag fick inte stå. Jag hade ju stått två matcher innan. Men,
var du förbannad då?
Jag var asförbannad. Forsberg sa ju typ att ja, men de vet inte, de känner inte igen Sal och de vi skulle möta. Var det USA eller Kanada?
Kanada.
Så att, för då hade jag ju spelat NHL så de sa vi låter honom stå. Men jag hade ju stått de två matcherna innan så att... Ja.
Minns du det?
Den var riktigt jävla
ja,
sur.
Jag vet det. Och sen, det är ju det man ska vara. Ja. Jag hade varit orolig åt andra hållet. Ja, Tommy var jättenöjd över att han... Nej, det är ju klart man ska vara svinförbannad. Ja. Det är ju de här matcherna man drömmer om och vill spela i. Och det blev ju faktiskt en sån tät och spännande match i Philadelphia också.
Ja, just det. Var min hemstad också. Ja, Först hade jag stått 5-2 mot Finland hemma i Globen. Kommer du ihåg den matchen?
Ja.
Jag tror Foppa ska fejka ett skott och, ja, och stämningen på läktaren. Jag hade kompisar som var där och de sa att de aldrig varit med om liknande. Mm. Samma sak på isen, det var fantastiskt mot Finland. Mm. Sen höll jag nollan i Tjeckien. Sen åkte vi till Philadelphia och tänkte att det här är lugnt, man får ju spela.
Ja, och då invigde de arenan. Ja. Det var första hockeymatchen.
Ni hör, det finns ju mycket som helst om World Cup. Vi ska ha en liten tävling att avsluta det här programmet. Mellan då lagkamraterna World Cup 1996, Tommy Söderström och Mattias Nordström. Och nu har ni ju snuddat vid något namn i den här truppen. För ni kommer få 5 sekunder på er och säga en spelare som var med. När du har sagt den så går pucken över till Mattias. Så ska han säga en annan. Ska
i vårt lag eller?
Japp. Så ska vi se då vem som åker ut i slutet när man inte kommer på någonting. Ja, den är lite jobbig, men den är rolig också, ja. Det där laget. Och vi låter väl gästen Tommy börja med ett namn på spelare som var med.
Salo.
Peter Popovic.
Stämmer.
Den var bra. Hedberg.
Hedberg, stämmer bra.
Mats Sundin,
japp.
Foppa
är klar.
Kalle Johansson
var med.
Järpenlöv
hittar vi.
Tommy Albelin,
ja.
Thomas Sandström.
Nej, 96 var fan inte med.
Nej,
sorry.
Du får en andra svar.
Jag får en andra svar. Marcus Näslund,
ja.
Kan vi ta en annan favoritspel? Daniel Alfredsson.
Nu blir det lite lurigare kanske.
Ja, det fan blir lurigt.
Uffe Dahlén, ja. Bra.
Nu måste jag tänka till, men jag tror Fredrik Nilsson.
Stämmer bra det, ja.
Den var snygg.
Kansas City Blade står det på honom på klubb här.
Fan, kan det vara med då? Sedin kommer ju senare. Nu står det helt still i skallen.
Fan, så duktig back.
Micke Renberg.
Då ska jag ta en som Tommy skulle ha tagit sen, tror jag. Mikael Nylander,
japp.
Han är ju för fan rumskamrat. Fan kunde jag missa honom.
Det är de där skotten.
Det finns några backar till här som ni kan komma in på.
Uffe Samuelsson.
Uffe var inte, nej.
Var han inte med?
Nej.
Det är inte säkert.
Nej.
Men
stannar vi där så har notan. Men vi kan ta ner ibland.
Har vi Marcus Ragnarsson?
Nej, det har du åkt på också. Lidström, Mattias Nordström, Kenny Jönsson, Leif Rolin, Roger Johansson, framåt, Demolition Man, Thomas Holmström, Jonas Bergqvist såklart, Niklas Sundström, Niklas Andersson, Brossan, Mikael Andersson.
Ja, just det.
Och sen AJ, Andreas Johansson.
Jag tänkte säga AJ.
Tänkte du det?
Ja. Men nej.
Var med där också, och förbundskaptenen har varit inne på, Kent Forsberg, vem var assisterande där?
Han
Barry Smith.
Jajamensan. Mm. Ja. Jag tycker det gjorde bra ändå. Det är inte lätt det där. Jag tycker
det är svårt att komma ihåg vilka man har spelat. Jag tror Peter Andersson var inte han med 92 i VM eller? kan det stämma? VM-guld?
Ja, det är inte helt möjligt. Kan det ha varit så, ja. Du, det händer ju mycket i Viaplay-världen. Jag har koll på matcherna som kommer till helgen också då i NHL Saturday och Sunday. På lördagen då så kan ni följa Detroit mot Columbus 19.05. Söndag är Buffalo mot Carolina. Och sen så har vi ju en härlig Formel 1-helg. Gillar du Formel 1?
Sådär.
Ja, håll koll på det, för det är Las Vegas nu i helgen.
Jag såg det där på en systerkanal, Netflix. Aha, ja. Drive to Success, precis, eller vad heter det? Ja. Ja, jag såg någon säsong, det var ju riktigt, riktigt. Ja. Då blir man intresserad, kollade förarna.
Men då ska du hänga med Janne Blomqvist och kompan här på Viaplay. Och så vet ni att det kommer ett nytt magasin också, U-spår. Skivsäsongen på längd startar ju upp snart. Det finns ett program där som ligger och sjuder som ni kan hålla koll på. Så det är ju lottning till playoff också för herrlandslaget i fotboll. 13.00 idag med Henrik Strömblad, och som blir ett extra insatt tickettacka 13.45 som ska summera det här. Ni hör, livet är sport. Jättetack Tommy för att du kom till oss.
Skyllade en
till hunden Bosse, eller hur?
Bosse är hunden, han är med hos farmor nu, min mamma.
Och Mattias ska också hem till sin hund.
Ja, det är dags att få ge dem promenader.
Jag får hem till tjejen, hon kommer skälla också, jag lovar. Ha det bra allihopa, tack för att ni har tittat.